Då är vi igång med coronaveckan som gått vecka 20. Ni är ju möjligtvis vana vid det här laget hur det fungerar, att det här är en läsning av den text som redan finns och att en del föredrar att få den här upplöst eller titta på det via video, hur ni nu sitter och kollar på detta. Vi kör därför igång och har man frågor får man ställa dem sen. Och vill man titta på det så får man gå in på YouTube eller Facebook i efterhand eller nu, lite hur man vill. Men varje vecka så sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. Den här veckan ska vi prata om hur smittan faller snabbt, hur färre än 1 000 vårdas på sjukhus och givetvis en gedigen genomgång om de här lättade restriktionerna som börjar nu på tisdag. Men det här är alltså vecka 21. 14 366 har nu avlidit med covid-19 i Sverige. Det är en ökning med 85 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan och det är 6 färre dödsfall än vad veckan tidigare rapporterade och den lägsta inrapporterade veckosiffran sedan vecka 45 förra året. Väldigt positivt såklart, men det är också sagt med att det inte rapporterades någonting under fredagen på grund av ett databasintrång som Folkhälsomyndigheten meddelade om. Och då så stoppade man allting och kunde därför inte ta in eller få ut mer data. Så vi vet inte riktigt exakt vad det innebär. Men för övriga siffror som jag ska prata om här så är de ändå aktuella eftersom de kommer med en viss eftersläpning. Så de gäller inte fredagen helt enkelt då. Och nu finns det flera positiva trender, ska man ju verkligen vara klar över. Att vi ser till exempel den här siffran eller grafen som vi såg redan förra veckan eller tendensen som vi såg förra veckan att det var ett stort tapp på antalet som testade sig. Det antogs ju ha att göra med att det var Kristi himmelfärdsdagen, det var klämdag och att det var eftersläpning i data och att skolor var stängda och så vidare. Men när vi tittar på den nu, den här veckan då, så ser vi att det fortsätter att minska lika mycket och så är nästan 250 000 tester, vilket innebär ett tapp på 100 000 tester på 2 veckor. Vilket man ju får anta är positivt, att det är helt enkelt färre personer som har blivit sjuka och som behöver gå och testa sig för att se om de har covid eller inte. Och det ser vi ju då även på antalet bekräftade smittade, att även det minskar. Förra året igen då, eller förra veckan igen då, så antog vi att det hade att göra med att det varit helgdagar och så vidare. Men nu ser vi här att det är en kraftig minskning. 30% minskade smittan denna senaste inrapporterade helvecka, vilket är lika hög andel som minskade veckan innan också då. Så vi är nu nere på en nivå som är under den som tredje vågen tog fart på här som ni ser på grafen. Och vi har inte haft så här få bekräftade fall sedan vecka 43 förra året. Och det här anses ju då bero på både vaccin såklart och bättre väder, vilket gjort att fler träffas utomhus och smittan minskar. Därför kan det inte överföras lika enkelt. Folkhälsomyndigheten har varit noga med att framhålla att det här följer ett av de scenarier som Folkhälsomyndigheten tidigare har tagit fram, att smittan skulle falla drastiskt under maj för att sedan plana ut helt då under juni. Det ser ut att göra. De enda regionerna smittan inte minskat i är Halland och Norrbotten, vilka vi återkommer till senare. Men vi ser den här minskningen ske i alla åldersgrupper nu, vilket också kan vara viktigt att säga eftersom vi sett rekordhöga nivåer just bland skolbarn och skolungdomar. Men även där minskar det alltså. Även vårdbelastningen fortsätter att minska dramatiskt. Och då får vi zooma in lite på grafiken här. Här ser vi ju då hela riket där vi nu är under 1 000 totalt inlagda på sjukhus i Sverige. Det är den här orangea linjen som vi ser har gjort en dramatisk tapp då. 949 var den senaste siffran som var inrapporterad. 216 på IVA. Jag såg att det var några som hade skrivit idag att det hade fallit under 200 personer nationellt på IVA, på intensivvård alltså. Vilket ju är väldigt positivt. Vi ser att det minskar mer dramatiskt i riket exklusive Stockholm, men att det även i Stockholm, även om det inte har gått en lika spikrak kurva neråt, är en tydlig nedgång på antalet inlagda på sjukhus. Väldigt glada nyheter får man väl säga då. Det ska ju dock sägas att även om det är en stark och tydlig nedgång så är nivån fortfarande väldigt hög. I veckan så rapporterades att sjukvårdspersonal redan överskridit gränsen för den övertid som de får ta ut på ett år. Och att sjukhus nu ansökt om tillstånd för att öka den ännu mer. Så brukar det vara att man överskrider gränsen för övertid, men det brukar vanligtvis ske i december, inte i maj. En annan enkät visar att en tredjedel av landets sjukhus anser att det höga trycket på sjukvårdspersonalen har drabbat patienter och även orsakat skador. Alltså att människoliv kanske till och med skulle kunna räddas, men framförallt människors skador skulle kunna räddas om man hade haft en mer human arbetssituation på sjukhusen. Personal kallar situationen otröstlig och regeringen fortsätter att ha samtal med grannländerna för att eventuellt lösa semester för IVA-personal under sommaren, att man får sammanhängande semester. Men i Norrbotten då så är smittoläget fortsatt mycket tufft. Kommunalråd kallar det till och med situationen för kris, och det antas vara unga som driver smittan vidare och som smittas och sprider vidare till äldre. Det är ju särskilt tufft för de regioner som till exempel Norrbotten där man inte haft särskilt stor smitta tidigare, och när det nu får fäste i den här glesbygda regionen så, och framförallt bland unga då, så har den en tendens att helt enkelt nå grupper som har varit helt utsatta tidigare. Det akuta läget innebär att regionen nu rekommenderar distansundervisning även för grundskolan, alltså även för högstadier och kanske till och med äldre. Jag har inte riktigt koll på hur lågt åldrarna har gått. Men man är ju generellt orolig inte bara för den egna regionen utan även för vad som händer när övriga landet nu får lättade restriktioner och kanske börjar resa mer och börjar komma upp också till Norrbotten. Vi får se hur det slutar. Generellt så är det nu också många studenter i landet som längtar efter att firas och träffas och kanske vara nära varandra och festa och så vidare. Hälften av de som tar studenten kommer att fira även om det innebär ett brott mot restriktionerna. Det berättade Ungdomsbarometern i en nygjord enkät i veckan. Det berättas också om hur de här partybussarna som har hyrts in är fullbokade på många ställen och att företag som hyr ut dem nu har hotats med vite om de liksom genomför de här bokningarna, om de tillåter studenter hyra de här partybussarna. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat studenter att gå på restaurang istället där det liksom kan hållas någon typ av kontroll. Från och med den 1 juni så lättas ju nu de nationella restriktionerna och det kommer ske i 5 steg och i 3 nivåer, och det här är banne mig inte enkelt att hänga med i. Men jag ska försöka gå igenom det här nu då. Allting meddelades av regeringen i veckan då. Trots att Kungliga Vetenskapsakademin ville se förlängda restriktioner så gick regeringen på den linje som Folkhälsomyndigheten tidigare hade föreslagit. Och ganska exakt på den linjen skulle jag vilja säga. Det som är nytt var att istället för 3 nivåer, bara 3 nivåer, så la man till också 5 steg. Där man kan se här nu, om ni hänger med, ni som hänger med via video kan se, så kan vi zooma in på det då. Där nivå 3 är den som börjar i morgon då, 1 juni. Och det är också steg 1. Det innebär att vi då får samlas fler, att restauranger får ha öppet senare, distansundervisning slopas och det blir fritt resande inom Norden. Rådet om att hålla distans och arbeta hemifrån gäller fortsatt. Alltså vi ska fortfarande hålla de här meters avstånd och så vidare och jobba hemifrån. Men trots att man alltså får samlas 50 sittande inomhus och 100 utomhus för offentliga sammankomster avråds allmänheten fortfarande från att ha privata tillställningar och middagar för fler än den närmsta kretsen. Och det här är ju inte helt begripligt. Företag får alltså inte hyra ut lokaler för fler än 8 personer. Man får inte ha generellt sett middagar, fester för fler än 8 personer. Samtidigt då så är det så här att man har en allmän sammankomst, så får man vara 100 personer utomhus och man får vara 50 personer inomhus ifall alla är sittande. Hur går det här ihop då? Jo, det som är grejen är de olika definitionerna av en privat tillställning och en allmän sammankomst. En privat tillställning då, det är ju en middag, en fest, någonting som ja, du anordnar hemma eller vad det nu är för någonting. En allmän sammankomst är en tillståndspliktig verksamhet, alltså någonting som du söker tillstånd från polisen hos. Till exempel en manifestation, en demonstration, det kan vara en konsert, det kan vara ett midsommarfirande, alltså någonting som är utomhus och någonting som är, ja, tar allmänhetens utrymme. Sådana saker får alltså utökat antal personer som får vistas samtidigt. Inomhus får man vara 50 sittande. Och det ska också säga att inomhus så gäller inte det här med tillstånd. Du kan alltså anordna en konsert eller så inomhus utan att behöva ansöka om tillstånd hos polisen. Men om du skulle vara utomhus måste du ha det här tillståndet då. Och det är det som blir på något sätt den stora skillnaden. Om du ska ha en privat sammankomst, en fest, en middag, så gäller fortfarande den här 8 personers regeln. Men om du ska ha den offentligt större och med tillstånd, så får du alltså ha fler. Och anledningen till detta är ju dels såklart för att underlätta för olika kulturinrättningar, teatrar, konserter och så vidare att kunna bjuda in till fler, och dels att man delegerar ett tydligt ansvar till de här aktörerna och det finns en slags tillsyn i det. Det vill säga att om det är någon som fixar ett event och liksom bjuder in eller tar betalt för det, så har den personen också ett ansvar att se till att det inte blir trängsel, se till att det inte blir för många personer och vad det nu är för någonting. Och det är inte lika lätt att kontrollera i privata sammanhang, i middagar och så vidare. Utan där vill man att det fortfarande ska vara normerande. Och så får man istället gå på sina konserter och man får gå på midsommarfirande, offentliga sådana. Där det finns en arrangör som ska helt enkelt kunna kontrollera så att de följer de olika restriktionerna. Men det är ju inte helt logiskt och enkelt att fatta för de flesta. Och det ska jag också säga att de här 8 personer maxgränsen, det är ju ingen lag utan det är en rekommendation som Folkhälsomyndigheten använder för att helt enkelt delge vad den senaste expertisen är och vad den handlar om. Det är inte så att man åker på böter ifall man skulle vara fler än 8 personer på en middag eller att man höll någon typ av tillställning, privat tillställning. Men detta är alltså vad som gäller. Men då i nästa nivå, för det är ju såklart viktigt då att i nästa nivå så finns det utökningar. Det är preliminärt satt till ett datum den 1 juli, alltså om en månad, då öppnas restriktionerna ännu mer. Den här nivån delas upp i 2 steg. I det första steget så får privatpersoner bjuda till middag och fest för upp till 50 personer inomhus. Alltså de behöver inte vara just sittande inomhus utan man kan mingla inomhus och ha en vanlig middag eller fest eller vad de vill kalla det. Studentskiva, en försenad sådan kanske. Maxtaket för allmänna sammankomster höjs också rejält. Utomhus så får man vara 600 personer. Utomhus sittande får man ha 3000 personer. Ja, ni ser ju själva den här tabellen som finns då. Restauranger får också ha öppet ännu senare. Det som är nu då den 1 juni är att de får öppet till 22.30. I 1 juli preliminärt då får man ha öppet ännu senare. Man behöver inte hålla avstånd utomhus på samma sätt. Och i nivåns andra steg, vilket preliminärt blir 15 juli, så får fler resa på långdistanståg och munskyddsrekommendationen och kvadratmetersregel för trängsel i inomhusmiljöer försvinner. Man behöver alltså inte ha munskydd inomhus när det är trångt och man behöver inte liksom tänka på att det är en viss kvadratmeter man måste ha för att tillåta ett visst antal personer vara inomhus. Allt det här kan man läsa om mycket mer i detalj på emanuelkarlsen.se där jag försökt då sammanfatta allt det här då. I den sista och lägsta nivån som är nivå 1 ska vi nå preliminärt i september och även den nivån är uppdelad i två steg. I det första steget så tas deltagarbegränsningar bort helt, och i det andra steget, utan preliminärt datum, det finns inget datum för det, så tas alla eventuella kvarvarande restriktioner bort. Då tänker jag att det handlar om arbeta hemifrån och såna här saker. Det ska väl också sägas, och det kommunicerades inte så mycket av regeringen den här veckan, att man har olika nyckeltal för varje rekommendation. Du kanske kan titta på det lite kort. Det här skrev jag om för några veckor sedan, att de här nyckeltalen har Folkhälsomyndigheten satt upp för att tydliggöra när ska vi kunna gå till nästa nivå, när ska vi kunna gå till nivå 2. Och då är det nyckeltalet så här, att det måste finnas färre än 200 smittade per 100 000 medborgare i snitt de senaste 2 veckorna. Alltså 200 bekräftade fall smittade i snitt de senaste 2 veckorna. Och just nu då, bara för att jämföra var vi ligger, så ligger vi på 427 fall per 100 000. Alltså mer än dubbelt så mycket. Och den här 200 fall per 100 000 handlar alltså om när vi ska gå ner till nivå 2, som handlar om att vi fick vara 50 personer inomhus på privata sammankomster och så vidare, eller 3000 på läktarna i en fotbollsmatch och sådär. Utöver det så måste det vara färre än 300 personer på sjukhus som vårdas för covid-19. Och just nu är den siffran som vi pratade om tidigare ganska exakt 1000. Den har ju precis passerat under 100 000. Och på intensivvården så är det knappt 200 patienter alltså. Så det är bara nu ganska långt ifrån det här målet att alltså komma upp till nästa nivå, som ska vara nivå 2, där vi får vara 50 personer inomhus. Så är det rimligt att vi kommer att falla så här mycket, så 60% innebär att smittan behöver falla tills den 1 juli. Ja, det är inte helt omöjligt, för smittan har, som vi sa precis då, fallit 30% per vecka de senaste 2 veckorna. Alltså vecka för vecka har vi sett att det har fallit 30%. Och antalet inlagda på intensivvård har halverats den senaste månaden. Så skulle det fortsätta på samma sätt, så är det absolut möjligt att vi kan nå det här målet, att vi faktiskt, smittan är så låg så att vi kan gå in på nivå 2 och få se ytterligare lättnader som gör att vi kan ha privata fester och middagar för fler än 8 personer. Men just nu är alltså rådet fortfarande att man ska fortsätta hålla sin trånga bubbla, eller vad man nu har sagt, den snäva bekantskapskretsen, och inte utöka den annat än om du ska demonstrera eller gå på någon annan stor sammankomst, för då finns det, ska man säga, andra personer som ser till att det inte ska vara någon trängsel. Är det logiskt? Nej, inte helt. Men det här är mitt bästa försök att förklara det. Reaktionerna från branschen har i regel varit jublande på den här nya nivån, som alltså börjar imorgon 1 juni. Kulturen får ju nu öppna upp sina utomhusscener, och där får man ju plats ganska många då. Det innebär att man får ha till exempel 500 personer sittande på en utomhusscen. Likadant för konserter, utomhuskonserter. Liseberg och andra sådana ställen, nöjesparker, får ju också öppna. Bokningssajten för Liseberg kraschade direkt när man öppnade upp för bokningar i veckan så gott. Fotbollen jublar, inte minst då över tanken på vad som kan hända den 1 juli, där alltså 3000 kan tillåtas sitta utomhus om vi alltså når det här målet. Krögare däremot mer kritiska, framförallt eftersom att regeln om att bara 4 personer per bord inomhus är kvar, och man menar att det innebär en kraftig försämring då för deras möjligheter att tjäna pengar, och att det är särskilt allvarligt givet att de inte får särskilt mycket hjälp eller stöd eller bidrag från staten för att ta sig igenom den här tuffa perioden. Vaccin ska vi prata om, och vaccinet har fortsatt uppåt. 3 640 000 har nu fått minst en dos vaccin. Det är 44,5% av den vuxna befolkningen. Och det kan man väl också lägga in en liten brasklapp där, att det tredje måttet för att nå upp till nivå 2, det är att över hälften av befolkningen ska vara vaccinerad, och det har jag inte ens nämnt, eftersom att det verkar så sannolikt att det kommer hända om det fortsätter liksom på samma sätt som det har gjort. Så 44,5% av vuxna befolkningen har fått minst en dos vaccin, och 1,3 miljoner har fått två doser, är fullt vaccinerade. Det är 16,6% av Sveriges befolkning. Totalt så har 4,99 miljoner doser vaccin delats ut i Sverige. Jag gissar att vid det här laget, när det här spelas in, så är det över 5 miljoner doser vaccin som delats ut. Och det är 500 000 fler än förra veckan, och det ligger ungefär där nu mellan 400 till 500 000 doser vaccin som delas ut per vecka. Och vi ser ju grafen då över hur det ser ut här, där det är framförallt de i fas 2, eller dos som ska få, som har fått sin dos 2, som ökar mest, medan det är lite avtagande för de som är i, som har fått dos 1. Regionerna har inga problem med att hinna med att vaccinera. Det finns fortfarande mer kapacitet än det finns vaccin, och det är leveranserna som nu styr takten. Det meddelade Sveriges regioner och kommuner i veckan. I juni så beräknas 2 miljoner första doser och 1 miljon andra doser kunna ges, vilket då ju då innebär att vi kommer gott och väl vara förbi den här 50%-gränsen. Olika regioner har också kommit lite olika långt, vilket mest beror på hur många äldre man har i regionen. Och det har nästan funnits ett missförstånd där i debatten kring att Stockholm har blivit förfördelad, att de har fått färre doser än andra regioner. Det handlar ju om att Stockholm har en betydligt lägre andel äldre i sin region, medan regioner som Östergötland har en större andel äldre. Så de har alltså fått fler doser, eftersom att det har varit den fasen har helt enkelt bara handlat om att vaccinera de äldre. Så därför så är man lite olika. Just nu så har man gjort en genomgång där man ser att Vadstena kommun ligger bäst till, vilket också sannolikt handlar då om att de har flest äldre. Sämst ligger Göteborg, vilket är lite oklart. Även om Göteborg också har en lägre andel äldre, så borde vi inte ligga sämre till än Stockholm eller så illa som vi faktiskt gör. Och regionen själva, vaccinsamordnare där, vet inte riktigt varför. De menar att de har fördelat ut alla vaccindoser de har fått. Längre ner på listan är också Halland, som tidigare drabbats hårt av vaccinturism, då personer från andra regioner bokat tider i Halland. Men framåt ser det också lite olika ut. I Kronoberg så flaggas det att 30-åringar kan få vänta till augusti innan de får sin första dos, medan det i Stockholm redan nästa vecka öppnas kölista för 18-åringar, i alla fall från en vaccinleverantör. Vaccinviljan är fortsatt god. 9 av 10 vill vaccinera sig enligt en ny enkät från Folkhälsomyndigheten. I vissa fall är också vaccinviljan närmast desperat. Vårdgivaren Kry har berättat hur personer har försökt runda bokningssystemet genom att boka in 2 tillfällen för första sprutan och hoppas på så sätt att när de dyker upp andra gången så ska det märkas att du har redan fått din första spruta, så här får du dos 2. Men det har gått ut rekommendationer eller om att så får man inte göra. Alltså, de som delar ut vaccinen får inte ge personer som fuskar sin andra dos. Och när patienter har vägrat så har personal istället hotats, och det har blivit en stor nyhet om i veckan. Den europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt Pfizers vaccin för barn 12-15 år gamla. Frågan är känslig, och även om Läkemedelsverket också godkänner vaccinet i Sverige, så är det hos Folkhälsomyndigheten det slutgiltiga beslutet och beskedet och godkännandet ligger. Folkhälsomyndigheten har tidigare varit avvaktande och menar nu att det tidigast kommer besked i frågan under sommaren eller hösten. Vi får se hur det blir med det där. I veckan kom dock beskedet om att gravida nu kan vaccineras som vanligt. Till sist några korta nyheter. Regeringen kände till bristerna i svensk krisberedskap. Detta trots vad socialministern sagt i utfrågningar. Det visar Sveriges Radio i en serie Dokument i veckan. Och det här handlar alltså om att det har varnats och flaggats tidigare för svårigheterna för till exempel Folkhälsomyndigheten att styra vad regionerna ska göra, eftersom varje region är autonom. Det handlar om att man har vetat om i olika utredningar och dokument att det är en brist och svårighet att få tag på olika sjukvårdsmateriell snabbt ifall det skulle komma en stor kris. Trots detta har alltså till exempel socialministern talat om att man att allting kom som en överraskning när det väl kom pandemin i Sverige. Ett dataintrång har gjorts i Folkhälsomyndighetens databas. Det nämnde jag inledningsvis också. Det upptäcktes i veckan och myndigheten ser allvarligt på saken. En privatperson har skapat sajten jagvillhavaccin.nu som ska hjälpa svenskar att hitta lediga vaccintider. En liknande sajt har fått stor uppmärksamhet i Frankrike, men i Sverige så har initiativet mötts med kritik från regionerna. Sverige hoppas få tillbaka 34 av de 154 miljarder kronorna som nu ska betalas till EUs coronafond. Det framgår av den plan som Sverige sent skickade in i veckan. Den här fonden är till för att hjälpa EUs utsatta medlemsländer på fötter igen efter pandemikrisen. Regeringen vill ge alla invånare i Sverige en coronabonus. Enligt propositionen kan det innebära att varje medborgare får runt 2000 kronor per år i skattereduktion under 2 år framåt. Sverige kommer ge minst 3 miljoner doser vaccin till länder utanför EU. Detta eftersom Sverige har fler doser än vi behöver under hösten. Inte nu, ska vi notera. Och Näringslivsinstitutet har i veckan släppt en rapport som granskar mediernas rapportering under pandemin. Och den här rapporten är starkt kritisk till hur medierna har hanterat detta. Till sist, Esme Lomax från Skanör Falsterbo har uppfunnit ett munskydd som färgas när det används för länge. Hon prisas nu på uppfinnartävlingen Finn Upp, berättar SVT. Och det var allt som jag hade den här veckan. Det blev långt och mycket, och det är också ganska mycket som man kan säga om allt detta. Vi tackar så mycket för uppmärksamheten, och vi avslutar sändningen, och så önskar vi er en god måndag, så hörs vi igen.